Det känns härligt att säga glad påsk igen till er och överhuvudtaget. Och vi har ju en ganska lång period framför oss och vi fortfarande får säga glad påsk. Ända fram till Kristi himmelfärdsdagen åtminstone får vi säga glad påsk då vi lever i påsktiden. Och det känns också väldigt gott måste jag säga att mitt lilla profetiska budskap från förra söndagen slog in. Att med uppståndelsen kommer våren och värmen. Och det är ju mer sant idag än någonsin känns det som. Visst är det härligt. Och här är vi nu till sist i slutet av Markus evangeliet. Det har varit en spännande resa. Den absolut längsta av predikoserier som jag någonsin har haft, kan man ju säga, med råge. Och kanske någonsin kommer att ha, vad vet jag. För er som har missat det eller som är nya här i vår gudstjänst så har vi sedan i september tagit oss igenom hela Markus evangeliet. Det tar längre tid än man tror faktiskt, även om det är det kortaste evangeliet. Man läser igenom det egentligen på en till två timmar beroende på hur snabbt man läser förstås. För oss tog det 7 månader. Men om du nu inte har hängt med så tänkte jag sammanfatta det hela lite kort. För det är ganska enkelt att sammanfatta Markus evangeliet. För det är egentligen två saker som Markus vill berätta. Och det är att Jesus kom för att upprätta Guds rike i världen och i människan. Och för att det upprättandet ska få någon slags legitimitet, alltså för att det faktiskt ska betyda någonting, så vill Markus också berätta att Jesus är Guds son. Det är inte vem som helst som kommer för att upprätta Guds rike. Det är Guds son. Det är de två sakerna som Markus i huvudsak handlar om. Guds son kommer för att upprätta Guds rike i Jerusalem, i världen, men framförallt i människan. Och detta har jag nu pratat om sedan i september. Kanske har det snart gått in, eller vad tror ni? Vi får hoppas det i alla fall, så jag kan börja predika om någonting annat. Nej. Det är ju faktiskt så att detta är ju ett väldigt centralt och viktigt budskap. Det handlar ju om vem Jesus är och varför Jesus kom hit. Självklart finns det ju en massa andra spännande teman i Markus att upptäcka och återvända till. Men det ska jag inte göra idag. Utan idag vill jag blicka utåt. Utåt och framåt. I söndags när jag predikade så nämnde jag att Markus evangeliet egentligen slutar med den 8:e versen. Idag har vi läst vers 9 och vers 20. Men den 8:e versen slutade med att kvinnorna var rädda när de såg den tomma graven. Och de sprang därifrån och berättade det inte för någon. Uppenbarligen så gjorde de ju det eftersom berättelsen lever vidare. Det som är ganska speciellt med den här texten som Lina läste och som jag tänkte uppehålla mig vid en liten stund. Det speciella med den är att den skrevs långt senare. Man vet inte riktigt hur långt senare, men de äldsta kompletta texterna av Markus evangeliet från 300-talet har inte med den här sista avslutningen. De dyker upp först i texterna från 400-talet. Men man vet inte hur länge de har florerat innan dess. Vi vet ju att Markus evangeliet är det äldsta av de fyra evangelierna. Och att Matteus och Lukas har Markus som förlaga när de skriver sina evangelier. Det är allra tydligast i Matteus, där i stort sett nästan hela Markus evangeliet finns ordagrant. Omgärdat med lite fler ord, lite fler berättelser som Matteus känner till och som Markus antingen inte kände till eller ansågs vara av mindre vikt. Och detta stämmer för hela Markus evangeliet i stort sett. Utom dessa sista 12 verser. Där är det liksom istället tvärtom. Studerar man dem noga så ser man att de är en sammansättning av texter ifrån både Matteus evangeliet och ifrån Lukas evangeliet, även från Johannes evangeliet samt himmelsfärden från apostlagärningarna. Det var helt enkelt någon som inte var riktigt nöjd med Markus evangeliets slut. Det var någon som tyckte att evangeliet kan inte sluta med att de är rädda och inte vill berätta för någon. Ingen hade ju ens fått träffa den uppståndne Jesus i det kortare slutet. Det finns faktiskt ett slut till. Ett annat kort slut till Markus evangeliet. Men det har avfärdats långt, långt tidigare, så att det finns inte med i våran version. Så det har varit flera genom åren som har tyckt att det behövs ett bättre slut på Markus. Men då kan jag ju tycka att om man nu inte är nöjd med det här slutet som är med vers 8, att kvinnorna blir rädda, då tycker jag att man kunde ha gjort ett lite bättre jobb, om man nu får vara lite bibelkritisk. Får man lov att vara det? Det är lite hoppigt. Det är lite osammanhängande. Där Jesus ena sekunden förebrår dem för deras otro och halsstarrighet. Och sen vänder på det hela. Och sänder ut dem att förkunna evangeliet. Och att de ska döpa. Och sen helt plötsligt börjar prata om tecken och ormar och grejer. Och för att sen, som från ingenstans, utan att ens ta avsked, fara upp till himlen. Och sätta sig bredvid fadern. Och det sista där, att sitta på faderns högra sida, är ju ett språkbruk och en teologi som vi finner först i Johannes evangeliet. Det är alltså liksom ett enda mishmash av och staplande av, man kan nästan kalla det teologiska eller bibliska floskler. Men oavsett vad man tycker om hur det hela har gjorts och hur det hela har satts samman, så är det ju alltid tanken som räknas, eller hur? Och det finns ju där i vår bibel. Det måste ju betyda någonting, tänker jag. För även om jag kan tycka att det är lite synd på ett annars ganska dramatiskt och effektfullt slut, där kvinnorna springer ifrån rädda och vi får liksom fylla i berättelsen själva med våra liv, så har ändå då denna, vi kan kalla honom för Deutromarkus, alltså den andra Markus som gör det här tillägget, med sitt nya slut så har han ändå något viktigt att säga till oss. Han liksom fyller ut det som originalslutet vill att vi själva ska tänka och förstå. Det som jag tänker är den oundvikliga konsekvensen av att ha läst och verkligen tagit till sig evangeliet. Nämligen kallelsen. Kallelsen att gå ut med evangeliet. Att gå ut med budskapet om att Guds son har kommit och upprättat Guds rike inom oss och mitt ibland oss. Och vi vet ju vad som hände. Vi kan läsa om det i apostlagärningarna. Om hur lärjungarna och apostlarna börjar sprida budskapet och hur den heliga ande kommer över dem och bär dem ut i världen. Vi kan läsa om det i historien, hur snabbt evangeliet sprider sig ut över i stort sett hela världen och förvandlar den. Förvandlar människor. Vi ser det i vår väckelsehistoria i Sverige, där människors liv blev förvandlade och rörelserna växte sig stora. Och här står vi nu idag med samma evangelium, samma Jesus, samma budskap, samma uppdrag, samma kallelse. Att gå ut och förkunna evangeliet om Jesus Kristus, om hans död och hans uppståndelse för Guds rikes skull. Att förkunna budskapet om Guds rike. Men hur ska jag göra det, undrar kanske du. Jag också ibland. Jag vill inte stå på torget och skrika, kanske vi tänker. Eller jag har inte läst tillräckligt. Eller jag kan inte prata om detta för andra. Jag vet inte vad jag ska säga. Guds rike är inte en idé. Vi sjöng det i första salmen, om ni kommer ihåg. Guds rike är inte en idé. Det är inte en tanke. Det är inget teologiskt eller filosofiskt system. Guds rike är inte ett budskap främst i ord som du ska skrika på torget. Det är inget fel att göra det. Det kan man göra om man vill. Men Guds rike, det är ett liv. Guds rike är ett liv. Och vi ska förkunna Guds rike med våra liv. Förkunna Guds rike med ditt liv. I Jakobsbrevet står det att vi ska bli ordets görare. Inte bara ordets hörare. Det vill säga att vi ska göra med våra liv. Vi ska leva Guds rike med våra liv. Det är genom att leva ordet om Guds rike som det får kraft och som det kan sprida sig i världen. Vi kan prata och berätta om det, men det får liv först när vi lever det själva. Det handlar om att följa Jesus, att som han leva ut Guds villkorslösa kärlek. Att som Jesus befria och upprätta människor runt omkring oss. Att se de människorna som ingen annan vill se. De svagaste i samhället, de fattiga, de sjuka, tiggare, hemlösa, kriminella. Ja, även de som begår övergrepp och mord. Att befria dem, att upprätta dem. Och visa att det går att leva som människa igen i Jesus Kristus. Att leva ut Guds förlåtelse så att vi kan få en hel värld igen. Guds rike är att leva Guds kärlek till dig själv och till andra. Det är det vi är kallade till. Det är det som evangeliet handlar om. Det är därför Jesus dör för vår skull. Det har varit en lång resa med Markus evangeliet. Kanske har du följt med på hela resan, eller så har du det framför dig att läsa. Det spelar ingen roll. Det finns med redan i första kapitlet i Markus. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Tiden är inne. Omvänd er och tro på budskapet. Omvänd er och lev budskapet. Lev Guds rike.